Jag ber om en starkare ande av visdom och uppenbarelse till kunskap om dig och om din Messias. Jag ber att du griper våra hjärtan och att du låter det inte fattas olja den dagen då ropet går ut om att brudgummen kommer, att vi måste möta honom. Vi ber att vi ska ha olja tillräckligt mycket så att vi brinner ända fram till när Yeshua kommer tillbaka. Vi ber att du tar hand om det som vi står i, familjer, olika sammanhang, planer. Vi ber att din ande får leda oss, som det står skrivet, vinden blåser vatten vill och du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är var och en som är född av anden. Vi ber att din ande får leda och blåsa och leda oss rätt. Tackar dig för allt i Messias. Prisat vare Herrens namn. Vi ska börja att läsa i Sakarja. Kapitel 12. Och i det här sammanhanget så är det ett krig mot Jerusalem. Kapitlet börjar att tala om ett krig. Och Israel kommer att vinna det kriget. Herren kommer att, och det är det han håller på med just nu, att vigla upp anden, eller rättare sagt ja, känslan hos folk runt omkring Israel mot Jerusalem. Och det är precis det som händer nu. Vi är i det första skedet av uppfyllelsen av Sakarja 12. Och det kommer att bli krig och det blir attack mot Jerusalem. Men i det kriget kommer det judiska folket Israel att gå segrande ur. Och efter det kriget, enligt den här profetian, så kommer en ande över Israel, över Davids hus. Vilka är de ledande i, bland judarna? Det betyder kanske ordagrant, för det finns faktiskt ättlingar till David. Och det är folk som vet om att de är ättlingar till kung David i Israel. Man kan också tänka sig att det är regeringen i Israel, om man nu tänker på David som kung. Så jag vet inte exakt hur vi ska tolka det här. Men det är i alla fall de ledande på något sätt i Israel som kommer att få en ande. Och över Jerusalems invånare en nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig och ser vem de har stungit. Och de ska hålla dödsklagan efter honom, så som man håller dödsklagan efter ende sonen. Och de ska bittert sörja honom, så som man sörjer sin förstfödde. Det är lätt för dem som har fått en uppenbarelse om vem Messias är att förstå den här texten. Enligt en rabbins tolkning av det här så talar om Messias, och det är inte bara en utav rabbinerna som säger det. Talar om Messias Ben Josef, den lidande Messias som kommer att dödas i ett krig. Och då kommer man att gråta för att han dog. Och man tror att det här inte har hänt än. Och det tror inte jag heller. Men man menar att först kommer Messias Josefs son, och sen strax efter kommer Messias Davids son. Det är judisk traditionellt tänkande, judisk teologi. Och Josefs son är ju den lidande och Davids son är den triumferande. Och då ser man inte att det är en person, samma person som har den här rollen, utan man ser det som två personer. Och då tolkar man den här texten som att betyda att det är alltså Messias, Davids, Josefs son som kommer att leda Israel i det här kriget, i den här attacken i Sakarja 12. Och han kommer att dödas i kriget. Och då kommer Israel att gråta för det. Nu tror jag inte att det blir så exakt, utan om man tittar lite närmare på texten så ser man att det ska bli en nådens och bönens ande över Jerusalems invånare och Davids hus som ledande, som jag tror också är rabbinerna. Om man nu ser det som en ledarskap för Israel. Då ska de se upp till mig och se vem de har stungit. Vem är det som talar här? Först är det alltså Messias som talar då. De ska se upp till mig och se vem de har stungit. Men det är också Hashem, alltså den evige som talar. Så det man gör mot hans messias som representant för honom, det gör man mot honom. Den som har sett mig, han har sett fadern. Den som har tagit emot mig, han tar emot fadern. Den som förkastar mig, han förkastar fadern. Den som tar emot mig, han tar emot er, han tar emot mig som har sänt er. Så att den här tanken att det man gör mot messias, det gör man också mot honom som har sänt honom. Den är väldigt stark i hela skriften. Det är alltså ett representantskap vi talar om här. Så den som har stungit messias har också stungit den evige. Nu vet vi att den evige kan inte bli skadad på något sätt. Han kan inte förändras. Han är oändlig, han är oföränderlig. Så att han kan inte på så sätt lida på något sätt. Lidandet hör till den här världen, till den skapade världen. Så han har inga känslor på det sättet. Utan allt han uppenbarar av det vi kan kalla känslor, det är handlingar i den här världen. För känslor är förändringar och han kan inte förändras. Och därför så har han inga känslor som vi förstår ordet känslor. Men däremot så talar han på ett sätt som om han hade känslor. För att han uppenbarar sig i denna världen som om han vore mänsklig. Och då blir, måste vi tolka, enligt Maimonides måste vi tolka alla hans känslor som handlingar. Om han älskar dem betyder att han visar favör gentemot människor. Om han är arg så betyder att han visar sin stränghet mot en människa då, eller människor. Så när vi talar om att vi kan inte liksom tänka att Gud kan bli, vi kan inte tänka att Gud kan bli stungen. Man kan inte skada Gud. Det är omöjligt. Han är långt över den dimensionen. Men däremot så kan man skada en Guds representant. Vilket då man gör när man dödar messias. Och då så blir det alltså en uppenbarelse här på något sätt. Nådens och bönens ande som ger uppenbarelse om vem messias är. Och man inser plötsligt att han som var här är. Och det är två saker som står här. Han är den enda sonen. Och han är den förstfödde. Och det är temat för ikväll. Jag kommer att tala om de här två termerna. En Guds enfödde son och den förstfödde sonen. Vi ska titta lite närmare på de två orden. Det är intressant att profeten just nämner de här sakerna. Ordet enda sonen på hebreiska, det är hayachid. Hayachid. Den enda. Och först för det är habechor. Och det är två termer som man hittar på många platser i Tanakh, i de hebreiska skrifterna. Och vi kommer tillbaka till de här. Om vi tittar på hayachid så hittar vi faktiskt det i första Mosebok 22 när Gud uppenbarar sig för Abraham. Abraham Avinu och säger: ta din förstfödde, din enda son som du har kär. Han säger, nej, inte din förstfödde. Ta din son Isak, din enda son som du har kär. Och gå bort till Morialand och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska se dig. Och där har vi ordet yachid. Precis samma ord som här i Zakaria. Som betyder den enda. Och då kan man ställa frågan, var Isak Abrahams enda son? Hade inte Ismael fötts då? Varför kallas han för Yachid, den ende, om han inte var den ende? Man kan tolka det på två sätt. Han kallas för Yachid därför att han är utvald som den speciella. Man kan också tolka det att han är den ende, Yachid, därför att han föddes av Sara, som var Abrahams ursprungshustru. Ishmael föddes ju av Hagar, en egyptiska, som också var gift med Abraham. Men i det här fallet så hade Sara fått löftet att det är genom hennes säd som messias ska komma, som Israel ska utvecklas. Så på så sätt så var Yitzhak Abrahams ende, Hayachid, trots att det fanns en annan. Nu är det inte så att Gud kan föda. För då vore han ju föränderlig. I Jakobs kapitel 1 i vers 17 står det att idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker kommer ner ovanifrån. Från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring äger rum. Och ingen växling av ljus och mörker. Finns ingen förändring hos Gud. Absolut ingen förändring. Och det är ett väldigt viktigt begrepp i judisk teologi. Och när vi ska lära känna Gud så måste vi gå till judisk teologi. Som våra mästare säger till samaritiska kvinnan. Eller samariska kvinnan. Att ni tillber den som ni inte känner. Vi tillber den som vi känner. Men jag tror att den judiska gudsbilden är rätta. Vi tillber honom som vi känner. Vi känner Gud. Judarna känner Gud. Och den gudsbild som vi judar har, det är det som han är. I det som han har uppenbarat för oss. Nu är han ju mycket större än vad han har uppenbarat. Men det som vi kan känna av honom genom sin uppenbarelse, genom Toran, genom traditionen och genom anden, det vet vi. Vi känner honom, säger Yeshua till den samaritiska. Men ni, samariter, ni känner inte honom. Ni tillber en som ni inte känner till. Och det som är viktigt då att förstå i judisk teologi, att Gud kan inte förändra. Om man har det som en grundtanke, så känner man, så kan man tolka skrifterna bättre. Gud kan inte förändras. Och det är väldigt starkt om man drar det konsekvenser utav det. Det betyder då att det är absurt att han skulle ha fött en son av evighet. Det är att sänka honom till en nivå som är samma nivå som de grekiska gudarna. Där gudarna kunde gifta sig och få barn och så här. Alltså en hednisk gudsbild som ligger bakom tanken att Gud kan föda en son. För han kan inte förändras. Om man nu tittar på en filosofiskt sett, så accepterar de flesta kristna att Gud är oändlig. Att han inte har någon gräns. Det accepterar de flesta. Och om han vore någonting annat än oändlig, då skulle han kunna vara mer än en. Men om han är oändlig så är han bara en. För det finns inte plats för någonting mer än ett i det oändliga. Man kan inte ha två, för då blir det en gräns mellan en och annan. Eller tre, då blir det två gränser. Så för att Gud ska kunna vara oändlig så måste han vara ett. Bara en. Enda. Det är också liksom logiska tänkande då. I första Timoteusbrevet 6 och vers 16 står det: han som alena har odödlighet. Han som alena har odödlighet. Gud är odödlig. Han är den enda som är odödlig. Han kan inte dö. Det vill säga, han kan inte födas, han kan inte dö, han kan inte förändras. Så står det vidare: och han bor i ett ljus dit ingen kan komma. Han som ingen människa har sett eller kan se, honom vare ära och evigt välde. Amen. Så alltså, den oändlige är så högt över skapelsen att det är bara en liten del, om man nu jämför med oändligheten. Hur man nu kan jämföra, det går inte, det liksom stämmer inte med våra hjärnor. Det är bara en liten del av sig själv som han har uppenbarat för oss. Och varje uppenbarelse av honom, det är en begränsning. Så när vi nu läser Bereshit, står det Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Så är det en begränsning. Det uppenbar han sig som Elohim. Och då är han skapare och han är domare. Han är upprätthållare. Och han är, dels så skapar han ju då, och dels så bedömer han hur skapelsen är. Alltså han är en domare, uppenbarar sig som domare. Och där är det ordning och det är reda och det är makt och det är kraft. Så där uppenbarar sig som Elohim. I kapitel 2 i första Mosebok uppenbarar sig som Herren. Som Yud-Hei och Vav-Hei. Det är namn som vi inte får uttala. Den evige kan man uttala. Man kan säga som, översätta det lite grann som den evige. Och då är det hans barmhärtighet som uppenbaras genom namnet. Och det har med personlighet att göra. Det har med hur människan skapades. Det är lite mer detaljerat. Och olika saker som uppenbaras där.
Så varje namn genom vilka han uppenbarar sig, det är en begränsning av honom själv. Så om vi nu, alltså den oändlige är mycket, mycket högre än det som han uppenbarat för oss. Och han kan uppenbara sig hur som helst, men då är det begränsningar utav honom själv. Liksom att transformera ner miljontals volt till 220 volt. Och för att den här världen ska kunna överhuvudtaget kunna ha kontakt med den spänningen. Det är för mycket ljus. Ljus kan man också tänka sig, elektricitet eller spänning då. Står det, han bor i ett ljus dit ingen kan komma. Det är så mycket spänning där, det är så mycket elektricitet att det finns ingen möjlighet för skapelsen att komma dit. Han är mycket högre än hela skapelsen. Allt skapat är skilt ifrån honom. Därför kallar vi honom för Kadosh. Kadosh, Kadosh. I tre nivåer så är han utanför det skapade. Men han väljer då att göra sig liten på något sätt. Eller rättare sagt, han uppenbarar sig i en begränsad form. Begränsat sätt. Och det gör han på olika, genom olika saker då, som han har skapat. Och att vara född, om vi nu talar om den enfödde sonen, så står det faktiskt inte i hebreiskan på något ställe enfödde son. Jag gick igenom hela konkurrensen och jag hittade inte enfödd på hebreiska. Och det, till och med de hebreiska översättningarna av ordet, det grekiska ordet enfödd, talar inte om födelse. Och det är väldigt intressant, för som jag sagt tidigare, det blir fel om man bygger en teologi på översättningar. Och Johannes evangelium talar om Guds enfödde son. Och det talar Yeshua själv i Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Men vilket språk talar han på? Jag tror att alla här är överens, och de som lyssnar på den här undervisningen, att Yeshua talade inte grekiska. Och då har vi ju hans ord översatta nu då till grekiska i Johannes evangelium. Talar han på hebreiska eller arameiska? Därom diskuterar de lärda. Jag tror att han talar hebreiska med rabbi Nakdimon Nikodemus, som kom till honom på natten och diskuterade Torah. Jag tror han talar hebreiska. Det var ju studiespråket hebreiska. Arameiska anses som en smuts, nedsmutsad hebreiska. Toran gavs ju på hebreiska, han gavs inte på arameiska. Så det är liksom det rena, det äkta, det heliga, det avskilda hakadosh, lashon hakadosh, det heliga språket, den heliga tungan, tungomålet, det är hebreiska. Så om vi nu ska förstå teologi, så måste vi gå till ursprunget, till källan som är det hebreiska. Om vi då utgår från att han talar hebreiska, så sa han inte först, eller enfödd. För man använder inte ordet enfödd på hebreiska. Utan man använder ordet yachid. Samma som finns här i Zakaria. Den ende. Och går vi till arameiskan, så hittar vi samma ord där. I Peshitta så står det ordet echadia. Echadia, som betyder den ende. Så älskade Gud världen att han utgav sin ende son. Det är inte en födde son. På grekiskan står det just monogenes, som betyder en född genes, från samma ord som genetik. Men det är ett grekiskt, en översättning från det hebreiska. Och på hebreiskan använder man inte just ordet född i de här sammanhangen. Jag har inte hittat det i hela. Om någon hittar det, jag efterlyser någon som kan. Så jag ska fortsätta forska i det här hebreiska. När man talar om en enda son, så använder man inte ordet född. Vi har tre exempel i evangelierna om den enda sonen som dog och var sjuk och så här vidare. Och där används inte heller enfödd. Och grekiskan har faktiskt ordet enfödd där. Ordet född, alltså det är ett sammankopplat ord utav en och född på grekiska. Mono som vi känner till från mono och stereo. Genes, det har ju med genetik att göra. Monogenes. Nu kanske inte jag uttalar det grekiska på rätt sätt här, men det är så det skrivs här. Och det ordet finns på flera ställen i evangelierna när det talar om en enda sönerna. Men båda de hebreiska översättningarna vi har från grekiska utav evangelierna använder ordet yachid i de här fallen. Som inte betyder enfödd utan bara ende. Så ordet född finns inte med i den hebreiska uppfattningen när det gäller enfödd son. Och det ser vi här också i Zakaria. De ska hålla dödsklagan efter den enda sonen. Det står inte enfödd sonen där. Utan det är alltså den grekiska översättningen som använder monogenes. Som då får oss att tänka på att det har fötts fram någonting. Men den betoningen har vi inte alls på varken hebreiska eller arameiska. Jag tittade också i Septuaginta och tittade på alltså den grekiska översättningen av Tanakh i första Mosebok 22 där Gud säger till Abraham: gå bort, ta din son Isak, din enda son som du har kär. Tänkte hur de översatte grekiskan där, din enda son. Och då har de översatte din älskade son. Och då stämmer det överens mer med, jag pratade med en Talmid Chacham, en vis student som inte är rabbin än, men han är på väg i Jerusalem. Och så, vad betyder Yachid? Vad betyder det Abraham att Isak var den ende? Men det är inte han, vet inte, Abrahams ende så. Och så, det betyder att han var utvald. Och då stämmer det lite mer överens med Septuaginta som säger den älskade. Ta din älskade son, det vill säga den son som du föredrar, alltså som du har utvalt att bli ättling till det löftet som du har fått om att bli som himlens stjärnor och sanden vid havets strand. Så där har vi inte heller ordet född i Septuaginta när det gäller den enfödd eller ende sonen då. Så vi har väldigt tunn bevisföring för att Yeshua skulle vara född av Gud. Om vi går till källorna. Så långt jag har sett det hittills här. Man kan alltså inte grunda sig på grekiskan för att säga att Yeshua är född av Gud. Och då ställer man frågan, men måste man inte vara född för att vara son? Och då kan vi svara så här, varför står det på andra ställen att skapade varelser är Guds söner? Änglarna kallas för Guds söner. Nu säger många att ja, men det är ju plural, Guds söner. Jobb ser vi det, att änglarna kommer, de kallas för Guds söner och presenterar sig inför Gud. Och Satan var bland dem och så vidare. Visst kallas änglarna för Guds söner, men just Guds son. Det finns faktiskt andra än Yeshua som kallas för Guds son. Israel kallas för Guds förstfödde son. Mose säger till farao: släpp min, Israel är min förstfödde son, släpp min son. Om du inte släpper min son så ska jag döda din förstfödde. Så där säger Gud att Israel är Guds, är hans födda son. Men det står inte födda på hebreiska heller. Det står behor. Så där är ordet född inte heller rätt. Utan det är ordet förste som vi får titta på då. Inte just födde. Man kan inte betona ordet födas för det finns inte med i hebreiska. Det är översättarna sätter in ordet född. För det passar bättre med de andra språken. Använd ordet född där. Så vi kan inte säga att Israel har fötts av Gud. Men vi kan säga att Israel har skapats av Gud. Men vi kan se texten i Johannes 1 och 12 till exempel. 13. Men åt alla de som tog emot honom, det vill säga ljuset som kom in i världen, Messias, gav han makt att bli Guds barn. Åt de som tror på hans namn, på hans makt. Och de har blivit födda, inte av blod eller av kötslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud. Vilka har blivit födda av Gud? De som tar emot Yeshua. De blir Guds barn. Kan Gud föda? Inte på så sätt som vi tänker oss. För han är ingen biologisk varelse. Och inte heller andevarelser kan föda på det sättet. Utan man kan inte säga att vi har Guds väsen. Det liksom finns i den kristna världen finns det ideologier som drar det här extremt och säger att vi är som Gud själv då, vi är Guds väsen och såna här saker. Då tar man av att vi har fått Guds karaktär. Men då förstår man inte vad man pratar om, för då drar man ner Gud på mytologinivå. Liksom, Gud kan inte förändras. Han kan inte reproducera sig själv, för då skulle han inte längre vara en. Och Gud är en, det är liksom ett epitet, heter det, eller nej, inte epitet, ett det finns ett annat ord. Det är liksom en grundsats i våran tro att Gud är Echad. Det säger du flera gånger om dagen. Så man, när man blir Guds barn så föds man av Gud, men inte på det sättet att Gud skulle reproducera sig själv, att ta någonting av sig själv, utan han skapar oss till sina barn. Och det liknar, lägg märke till ordet, liknar. Det liknar det sättet som vi människor reproduceras. Att man kommer ut ur. Men det är alltså, vi får vara väldigt försiktiga här att göra Gud till en varelse som kan, som oss. Gud är inte skapad till våran avbild. Det är vi som på ett väldigt, väldigt reducerat sätt är skapade till hans avbild. Det finns bara en Gud. Det talas om Salomo som Guds son. På ett par ställen i Tanakh. Salomo var Guds son. Och då blir alltså sonskap någonting som inte har med väsen att göra. Utan med funktion och ställning att göra. Det är viktigt att ha det som också en del av det. Sonskap har inte med väsen att göra. Och det här är väldigt inbakat i kristen teologi. Och kommer man från den kristna världen så har man svårt med det här. För man är liksom bara, man är doktrinerad av tanken att Guds son har med väsen att göra. Det är liksom en varelse som är Gud på något sätt. Då, eller att han är gudomlig på något sätt. Då. Och då tänker man Guds son som har ett väsen. Att vara son som väsen. Men son har inte med väsen att göra. Sonskap har med ställning och representantskap att göra. En relationsskap. En ställning att vara son till en far. Om Gud uppenbarar sig som Abba, som far. Eller Av. Originalordet är det hebreiska ordet Av. Och den arameiska formen är Abba. Idag använder vi den arameiska formen Abba. När vi pratar i familjer och så här vidare. Men det jag tror inte Abba finns överhuvudtaget i Chumash, i de fem Moseböckerna. Utan det är Av hela tiden. Av. Om Gud nu uppenbarar sig som Av, som far, betyder det att han måste ha barn. Man kan inte vara far utan vara barn. Jag blev pappa när jag fick barn. Jag var inte pappa innan jag fick barn. Man kan inte vara pappa utan att ha barn. Som Gud uppenbarar sig som Av, då betyder det att han har en relation till något som kallas för hans barn eller söner eller döttrar då. Så bara i relation till sina barn kan han vara fader. Och det är också en begränsad del av Gud själv. Fadern är en begränsad del av Gud. Det är en begränsad del av den oändlige. För han är mycket mer än fader. Och Yeshua sa att ingen kommer till fadern utom genom mig. Alltså ingen kommer till den uppenbarelse av den oändlige i namnet fader eller som fader. Ingen kommer att ingen kan få kontakt med honom som fader utom att gå genom Yeshua. Det är det Yeshua säger. Sen vill jag inte dra mer konsekvenser av det, men jag bara säger det var det han sa. Det verkar som att Adam kallas för Guds son i Lukas i släkttavlan där. Son till Gud. Sista där, Adam. Son till Gud. Alla översättningar har det inte riktigt så. Det står faktiskt inte son i grekiska utan av bara. Men då kan man ju jämföra. Kan vi gå till den texten där.
Vad sa du då?
Lukas 3 tror jag det. Den här släkttavlan där. Om man börjar då i Lukas 3 och 23 och Yeshua var ungefär 30 år gammal när han började sitt verk. Och man menar att han var son till Josef som var son av Eli. Men det står inte riktigt så i grekiskan där. Ska vi se vad Murdoch säger här. 3:23. Han har skrivit också son. Men vi ska ta en ordagrann översättning. Young's Literal Translation. And Jesus himself was beginning to be about 30 years old, being as was supposed son of Joseph, av Eli, av Matat, av Levit. Så där står inte son. Från och med vers 24 står inte son. Så Yeshua var av Eli. Och han var av Matat och han var Levi. Och där finns det plats då för att det talas att det skulle vara Miriams släkttavla här. För om Yeshua är son till Josef, som han trodde då, står det. Supposed. Man trodde han var, eller han ansåg honom, man menar att han var son till Josef. Där står det son. Men det står inte son till Eli. Som var son av Eli. Det står inte så i grekiska. Utan Yeshua var son till Eli. Och det var genom Miriam då. För son betyder ju ättling i nedstegande led. Eller rätt sagt, Yeshua var av Eli. Som var av Matat, som var av Levi. Och det står inte son David. Men det är ju liksom underförstått där. Men då när man kommer fram till den sista här. Son av Set, son av Adam. Som var son av Gud. Nu står det inte att Adam var son till Gud i grekiska. Men det jämförs ju. Antingen så talar det om Yeshua då. Ända från vers 23 som talar att han var son av Josef. Och då kan man ju då säga att det var han som var son till Gud. Eller till Gud i Lukas 3:38. Men om man ser uppräkningen här så ser det ut som att Adam kommer från Gud. Så om Adam då kommer från Gud så kallar han för Guds son. Och Seth kommer från Adam, han är Adams son. Ja. Utgått från skulle jag kunna säga. Han har utgått från. Adam utgick från Gud. Så vi kan inte riktigt grunda oss på den här texten och säga att Adam kallas för Guds son. För det är inte riktigt uttalat här. Men det är en intressant tanke. Om vi tittar på ordet enfödd, då måste vi ställa oss frågan, när börjar Yeshua att kallas för Guds enfödde son? Innan han föddes eller efter han föddes?
Här uppe så i Zakaria så är det ju den enda sonen Hayashid är någon som man kan gråta och hålla dödsklagan efter. Alltså det är någon som kan dö. Och Habeshor kan också dö. Båda två. Det är liksom två uttryck för Messias här i Zakaria. Man ska hålla dödsklagan för Hayashid och Habeshor. Den enda och den förstfödde. Den första. Så det är alltså en dödlig människa som kallas för Yashid. Den enfödde eller en enda sonen. Yeshua var ju inte Guds son för han föddes. Det här är kanske nya tankar, men vi ska titta på det. Lukas. Jag kan gå tillbaka här, Lukas. Ett. I vers 31 står det så här. Enligt 1917 års översättning. Se, du ska bli havande och föda en son. Och honom ska du giva namnet Jesus eller Yeshua. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Och ordet kallas på hebreiska då. Det har ingen, det är ingen skillnad mellan att kallas och att heta. Han ska kallas, det är samma ord som Vajikra, tredje Mosebok. Gud kallade på Mose. Han ska heta eller han ska kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska vara konung över Jakobs hus till evig tid och på hans rike ska ingen ände vara. Då sa Miriam till ängeln, hur ska detta ske? Jag vet inte av någon man. Ängeln svarade och sa till henne, Ruach HaKodesh ska komma över dig. Heliga ande ska komma över dig. Och kraft från den högste ska överskygga dig. Därför ska också det heliga som var det född kallas Guds son. Han säger, ängel säger alltså inte, Guds son kommer att komma ner från himlen och komma in i din mage, i ditt moderliv. Utan först kommer han att födas. Det kommer att ske ett under i dig. Du kommer att föda en son. Och den sonen kommer att kallas Guds son. Först föds han och sen blir han kallad son. Så ordet, alltså tanken Guds son, det är en människa. Det är en människa. Och det kan vi också se i Galaterbrevet 4:4. När tiden var fullbordad sände Gud sin son född av kvinna och ställde under lagen. Det kvittar hur du än vänder på den här texten så kommer du kommer att komma fram till att Guds son föddes av en kvinna. Och det är ju det som katolska kyrkan drar som konsekvens om att Maria är Guds moder. Och det är för att man tolkar då att han var alltså Gud innan han föddes. Och så kom han in, blev människa. Och han föddes som sonen Gud då, på något sätt. Guds moder. Och det är alltså en pervertering av Guds uppenbarelse i den här världen. Här står det alltså att det var en kvinna som födde Guds son. Det var inte Gud som födde Guds son. Gud sände sin son som hade fötts av en kvinna. Står den här versen. Du kan titta i alla översättningar och liksom jämföra. Och i grekiskan också. Och du kommer till... Jag kommer till den slutsatsen. Jag läser alla de här formuleringarna och tittar på det. Du kan inte vänta, du kan inte förstå på något annat sätt. Att först föddes han och sen... var han Guds son efter det. Och om man tittar i evangelierna så är uttrycket Guds son synonymt med Messias. Det betyder Messias. Och det är också, vi ser ju det i Salomo. Kung Salomo var kallad för Guds son. Han var Guds representant. Och då måste vi alltså lämna den här tanken att sonskap har med
väsen att göra. Det har inte med väsen att göra överhuvudtaget. Och det är en av grundpelarna för kristendomen, att han är samma väsen som fadern. Han är inte skapad utan född före allt skapat. Det är liksom i nicenska trosbekännelsen är det som grund. Och det finns inte grund för det i Bibeln om man utgår från de hebreiska förståelsen, de hebreiska texterna. Dels så hittar vi inte den här först eller enfödd som vi sa tidigare. Han är inte född av Gud. Det finns inget som vi har ingen grund i de hebreiska texterna som jag förstår det att säga att Yeshua föddes av Gud. Men han är Guds son som Guds representant. Och som i förhållande till Gud så är han son. Han har alltså en sonskapsförhållande till fader, till den eviges uppenbara sig själv som fader. Där har han den mest unika relationen till den eviges uppenbarelse som fader av alla skapade varelser. Han är alltså Guds enfödd, eller rättare sagt den ende. Han är alltså unik i sitt slag. Det finns ingen som har en sådan relation till fadern som han. Och det finns ingen som kan komma till fadern utan genom honom. Men att säga att han själv skulle vara Gud är någonting helt annat. Då kommer vi helt utanför den här tanken. Okej, jag vill gå vidare. Om vi tittar i Johannes 1 och 14. Så har vi en mycket intressant text där. Ordet vart kött. Och tog sin boning ibland oss. Med andra ord, det som Gud hade talat, det som utgick från den evige, ordet utgår från den evige. Och ordet har funktionen som att vara Elohim, ser man i vers 1. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud och ordet var Gud. I grekskan finns det två olika ord för Gud här. Ordet var hos hateos. Hoteos, förlåt. Hoteos, alltså Gud i bestämd form. Ordet var Gud och där står det bara teos. Och då måste man förstå det första, när det står att ordet var hos Gud, så är det hoteos som är Gud, guden själv. Ordet var hos Gud och ordet var Gud, teos. Det ordet hade funktionen att vara Elohim. Men det har inte med väsen att göra här, utan har med den funktion som ordet Elohim står för. Domare, skapare, kraft, uppehållare, sådana här saker som är skapelsens grund, utgångspunkt. För det var ju genom ordet som Gud skapade allting, genom Messias, det som senare blev Messias. Ordet var kött. Nu blir det alltså en reducering av det här ordet. Det blir en, istället för att vara i den andliga världen, som kom det in i den fysiska världen, som är en lägre värld, som är en mindre ljus än vad det finns i de högre sfärerna. Och det kan alltså bli en reducering av ordet i kötslig form. Och kött betyder människa. Ordet blev människa och tog sin brunnbalans. Det var alltså Guds uttalade, det som hade utgått från Gud, som hade skapat världen. Nu blir det plötsligt en uppenbarelse i mänsklig gestalt av det här. Och tog sin boning bland oss, slog upp sitt tabernakel bland oss. Kan man också översätta detta med. Eller så, slog upp sin sucka. Och vi såg hans härlighet. Så som vi såg liksom en enfödd sons härlighet från sin fader. Och här har vi också ordet enfödd då. Grekiskan säger enfödd, men arameiskan och hebreiskan säger yahid, den ende. Arameiskan säger då echadia, en form av det ordet som betyder också den ende, som inte har med född att göra. Liksom en ende sons härlighet av sin fader. Med andra ord är han unik. Han är den, jag skulle vilja säga så här, i mänsklig form så mycket som kan uppenbaras av fadern i mänsklig form, det är Yeshua. Och då måste vi tänka att fadern är en reducerad del av den oändliga. Och fadern uppenbaras då som en spegelbild i en mänsklig uppenbarelse av fadern som son. Och då blir sonen ytterligare en reducering av fadern. För fadern är större än sonen. Men det är alltså en liten miniatyrdel eller bild som är exakt en kopia. Är den exakta kopian av utstrålningen där uppifrån i fader, i den eviges manifestation som fader. Så kommer då ner till sonen. Den som har sett sonen har sett fadern. Och den som har sett fadern har förstått, han har sett den uppenbarelsen av den oändlige som fader. Men det är inte hans hela uppenbarelse. Det är inte allt. Så jag skulle kunna säga så här, så mycket Gud kan uppenbara sig som människa överhuvudtaget som det går för honom att uppenbara sig i mänsklig gestalt, det är Yeshua. Vi får inte begränsa honom. Att säga att han är en vanlig människa, han är inte en vanlig människa på så sätt. Han är en vanlig människa som kunde födas, han var tvungen att äta, han var tvungen att gå på toaletten, han var tvungen att andas, han var tvungen att be, han var tvungen att lida. Precis som vi. Han var tvungen att dö. Och det är ju mänskligt. Att dö. Så, alltså, så mycket Gud kan uppenbara av sig själv som människa. Det är ju. Och vi såg hans härlighet så som en ende sons härlighet från sin fader. Och han var full av nåd och sanning. Det som är viktigt när det gäller Yeshua, det är inte hans utseende. När jag var liten så ville jag veta. Var han lång? Hade han rött hår? Hade han blåa ögon? Hade han mycket hår på armarna? Liksom, hur var han? Gick han och haltade? Eller gick han som en... Jag vet inte. Hur gick han? Ja, för mig var det här fysiska det viktiga då. Man börjar ju som barn att titta på allt fysiskt. Liksom, det är ju det fysiska världen är det som kallar på barns uppmärksamhet. Men när man växer och förstår så är det ju mer det inre. Och likadant i ett äktenskap ser man ju först på det fysiska. Sen kommer man ju längre in och då är inte det fysiska så viktigt längre. För man har andra värderingar. Man har djupare andliga själsliga värden då som väger mycket mer än det fysiska. Och när då folk fick möta Yeshua så var det inte det fysiska som gjorde. Du ser väldigt lite av det fysiska i evangelierna. Hade det varit en mäktig manifestation av en häftig människa då, liksom med muskler eller att det lyste från ögonen eller att han hade antenner på huvudet eller något, så hade ju folk skrivit om det. Men så vi såg på honom, men det var liksom ingenting vi kunde säga. Det var inget speciellt i Jesaja 53. Men säger lärjungen här, det vi märkte det var att han var full av nåd och sanning. Och det är ju någonting i karaktär någon. Det var det som lyste igenom från ljuset och från himlen. Det lyste in genom en mänsklig varelse. Och det var det som gjorde intryck på lärjungarna. Just nåden och sanningen. De två sakerna. Och här har vi uppenbarelsen av Gud. Av den oändliga som gjorde hej och var hej. Det är nåden. Det är hans barmhärtighetssida. Och Elohim, det är hans stränghetssida och sanningssidan. De här två balansen i Guds uppenbarelse i den här världen som hela skapelsen bygger på. Det finns hos honom, hos Yeshua. Så ju mer du lär känna honom då, desto mer märker du hur du kommer nära den evige. Han är vägen. Jag fick en uppenbarelse för 20 år sedan ungefär. Drygt 20 år sedan. Så fick jag möta Yeshua på ett alldeles speciellt. Det var en väldigt stark upplevelse. Första gången jag fick ta i en talit. Då kom han rakt genom väggen och lyste på mig. Lyste igenom mig, rakt igenom. Och jag såg inte honom med mina fysiska ögon. Men i mina andliga ögon så såg jag honom där framför mig. Jag fick liksom inte se om han hade brunt hår eller gröna ögon. Det var inte viktigt. Det som var viktigt var att det var otroligt ljus som lyste rakt igen. Och det var ju sanningen då. Avslöjade allting på insidan av mig. Han var som röntgen. Han lyste igenom. Han kunde se allting. Och efter en liten stund då, efter det här starka ljuset som lyste igenom, så fick jag känna nästan som att han kramar. Men han stod precis framför mig, han kramade inte mig. Men jag kände mig så innesluten i hans kärlek. Och det var en otrolig känsla av att han älskar mig. Som gjorde att jag blev hela på insidan av känsla av förkastelse. Och att det inte var värd någonting och så där vidare. Som man kan ha ibland då. Och den djupa roten av förkastelse drogs ut ifrån mitt inre. Så kom jag ihåg den här kvinnan som tog i hörntofsen. Och blev hela från sin inre sjukdom. Och jag såg hörntofsen på hans mantel. Och jag behövde inte ta i den, utan hans närhet räckte för att hela min inre skada. Och kom ihåg den här kvinnan då, hur hon blev helad på insidan när hon fick se honom på det sättet. Och det märkliga var att jag fick uppleva hans sanning och hans nåd. Inte nåd och sanning, det var tvärtom. Sen när jag läste det här i Johannes 1:14, så wow, det här var ju samma sak fast tvärtom. Så av någon anledning så ville den eviga uppenbara först hans sanning då, ljuset. Och sen nåden, jag behövde väl det på det sättet. Jag föll ner för hans fötter och grät. Liksom kände hur mycket han älskar mig. Det var liksom det största av alltihop. Så fick jag höra en röst som sa så här: den här karaktären har jag velat skapa i mitt folk Israel. Därför gav jag dem lagen. Men ingen har nått upp till den här nivån. Precis de borde. Hade han sagt Toran, då hade jag kanske inte begripit det på den tiden. Så han använde de ord som jag förstod. Så Gud gav Toran för att skapa denna karaktären i sitt folk. Och det är ju Messias. Full av nåd och sanning. Johannes vittnade om honom och ropade och säger: det var om denne jag sa, den som kommer efter mig, han är före mig, till han var före än jag. Av hans fullhet har vi ju alla fått, ja, nåd utöver nåd. Genom Mose, vi kan läsa. Genom Mose blev lagen, Toran, given. Men, ordet men är inte bra här, för det står inte så på grekiskan. Eller det ska vara, och nåden och sanningen. Det är alltså en högre nivå av nåd och sanning. Har kommit genom Yeshua Messias. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde sonen. Eller den enda sonen som är i faderns sköte. Han har kunngjort vad Gud är. Det här är svåra ord. Det står inte att han var i faderns sköte. Det står att han är i faderns sköte. Så när Jesus gick på jorden så var han i pappa himlens inre. Därför säger han: Gud är i mig och jag är i honom. Eller fadern är i mig. Han säger inte Gud, han säger fadern. Fadern är i mig och jag är i fadern. Men sen så för han vidare till sina lärjungar också. Därför kallar han sina lärjungar: mina barn har ni något att äta. Mina söner. Så alltså en fortsättning är, och jag vill att ni ska vara i mig och jag i er. Så det här liksom, det är inget unikt på så sätt i mellan fadern och sonen i himlen. Trots att det är unikt på den nivån. Det blir samma sak fast i en lägre nivå när det gäller oss. I Johannes 3:16 har vi citerat då. Ni kan väl läsa det. Ty så älskar du världen att han utgav sin enda son. Om vi nu ska utgå från hebreiskan och arameiskan. På det att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Ty inte sände Gud sin son i världen för att döma världen. Och då, när man då har ett kristet tänkande, så tänker man: ja, Gud sände, han utgav sin enfödde son. Det vill säga, han var enfödd i himlen. Och så utgav han honom med att skicka honom till jorden. Men det står inte så här. Vi måste tänka, först föddes han. Och då var han Guds enfödde son. Eller ende son. Gud sände sin son efter att han hade fötts av en kvinna.
Miriam föder fram Yeshua och då är han kallas alltså från och med nu Guds son. Och nu som barn så skickas han ut i världen. Alltså när han växer upp, börjar växa upp, han lär sig massa saker. Han läser Toran, han är den levande Toran, så det finns ingen skillnad mellan det han läser och det han har in i sig. Allting är liksom stämmer. Och han gör sin bar mitzva när han är 12 år drygt. Och sen så när han är 30 år så skickas han ut i världen. Då är han redan Guds son. När han är 30 år så är han Guds son. Han har varit Guds son under 30 år. Och så skickar Gud sin son i världen. Han skickar ut honom att predika. Det så måste se de här texterna. Det är så det står. Men har man då ett kristet tänkande så tänker man att ja, men Gud, sonen var i himlen och så blev skickad till världen. Men det är inte så det står. Det är liksom Gud utgav sin enfödde. Han hade fötts, han var den enda sonen. Och nu gav Gud ut den. Han säger till Yeshua, nu måste du dö. Du är den enda sonen i det slag som du är. Och du måste dö. Jag vill ge ut dig för världen. Är du beredd? Och ni vet vad han sa. Gud sände inte sin son i världen. Det står ju längre fram att på ett annat ställe att Johannes blev sänd. Så att bli sänd det är liksom att sändas ut att predika till offentligheten. Sänd till världen är inte sänd från himlen till jorden. Och likadant där till har jag kommit, säger han då. Och det säger flera rabbiner. Rashi skriver i sina kommentarer. Jag har kommit för att lära dig det här och det här, säger Rashi. En viktig rabbin från medeltiden. Liksom hans kallelse, hans uppgift i livet är att göra det här. Så det betyder inte att Rashi har kommit från himlen till jorden. Visserligen kan man väl säga att alla själar kommer från Gud och han har skapat oss och fört oss in i det lilla fostret i våra mammas moderliv, mamma på mage. Men det är inte så att vi var medskapare i himlen med Gud på något sätt. Så när det står att Gud sände sin son i världen så betyder det inte att han gjorde det före han föddes. Eller när han blev inkarnerad. Och det är viktigt att lägga märke till. I den kristna teologin så är inkarnationen det stora undret. Att Gud blir människa. I biblisk teologi är uppståndelsen det stora undret. Men om Gud nu skulle bli människa så är inte uppståndelsen något speciellt. Det är klart han kunde vinna seger över döden. Han var ju Gud. Då får uppståndelsen mindre betydelse. Men det stora är att Gud har väckt upp honom från döden. Det är det största undret. Det mycket större under att han föddes. Att dödligt kunde bli odödligt. Det är ett stort under. Alltså jag har... Så som fadern har liv i sig själv så har han gett mig. Han har gett mig. Han säger väl inte ordet makt. Men han har gett mig liv. Att ha liv i mig själv. Det är jättemärkliga ord. Eftersom Gud är den enda som är odödlig. På något sätt så har han delegerat eller fört över odödligheten till Yeshua. Efter uppståndelsen. Och som uppstånden så kan han vara Guds fulla gudomlighetens hela Kolosserbrevet. I honom bor gudomens fullhet lekamligen, alltså kroppsligen. Och det är efter uppståndelsen. Efter uppståndelsen så kan fullheten av Elohut, som det står på hebreiska då. Man måste förstå gudomens hela fullhet. Kroppsligen. Hans kropp här på jorden kunde inte uppfylla allt vad Elohim är. Inte förrän han stod upp från döden kunde han fylla allt vad Elohim uppenbarade i den här skapelsen. Det behövdes en odödlig kropp, en uppenbarelse för att kunna innehålla, så alltså han är ju tabernakel, han är ju tempel. Alltså förstör det här templet på 3 dagar ska jag
bygga upp det igen. Och när det här templet byggdes upp efter 3 dagar så hade den förmågan att ha fulla Guds skina, fulla Guds uppenbarelse som Elohim, som Elohut. För det står att gudomens, ska vi läsa det i Kolosserbrevet. Det är i kapitel 2. Två och nio. Ty i honom bor gudomens hela fullhet lekamligen eller kroppsligen. Och det är ju efter uppståndelsen. Hade gudomens hela fullhet tagit sin boning i hans dödliga kropp så hade han dött långt innan han blev hängt på trä. Hans kropp som dödlig hade inte den kapaciteten. Precis som Moshe Rabbeinu fick höra att du kan inte se mig och leva. Det finns ingen människa som kan se mig och leva. Med andra ord, Yeshua är inte en människa som vi andra. Nu är han alldeles speciell då efter uppståndelsen. Men även innan han dog så var han en ende son, Guds ende son i sitt slag. Och i uppståndelseform är han Guds, är han den först födde bland många bröder. Och då kommer vi in till det andra ordet här då. Men jag vill först göra slut på det här. Göra färdigt den här tanken att han är Guds första, förlåt, en ende. Johannes 3 och 18 går vi tillbaka till. Den som tror på honom, han blir inte dömd. Men den som inte tror, han är redan dömd. Eftersom han inte tror på Guds enfödde eller ende sons namn. Och första Johannes 4 och 9. Det här är de 5 ställena. Som ordet enfödd är på grekiska i förhållande till Yeshua. Och ingen av dem översätts till hebreiskan till enfödd utan bara ende. På arameiskan står också ende. Första Johannes 4 och 9 säger: därigenom har Guds kärlek blivit uppenbara bland oss att Gud har sänt sin enfödd eller rättare sagt ende son i världen för att vi ska leva genom honom. Yeshua skapades av Gud. Det finns ett ställe i Toran som säger att bergen föddes. Psalm 90, vers 2. Förrän bergen blev till. Det står i hebreiskan Yuladu. Yuladu. Förrän bergen blev födda enligt grekisk eller enligt hebreiskan originalet. Så här står det att bergen föddes. Och det är ingen som tror att bergen kan ha fötts av Gud, för då skulle ju bergen också ha gudomlig natur. Utan de blev skapade av Gud. Så det här är ett ord som visar att kallas för född betyder inte att man är född utan att man är skapad. I det bemärkelsen. Bergen skapades. Yeshua skapades. Vi som har fötts av Gud har skapats till nya skapelser. Det står i andra Korintierbrevet 5:17. Alltså om någon är Messias så är han en ny skapelse. Vad är Messias då? En ny skapelse. Han är en skapelse.
Så om du är Messias så är du en skapelse. En ny skapelse. Den gamla förgånget ser något nytt har kommit. Efesierbrevet 2 och 6. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen. I Messias Yeshua. För att i de tillkommande tidsåldrarna bevisa sin nåds översvinnliga rikedom genom godhet mot oss i Messias Yeshua. Ty av nåden är ni frälsta och inte, genom tro och det är inte av er själva, Guds gåva är det. Det är lite längre fram här. I vers, ska vi se då, fram till vers 10 då. Vers 9 var vi på. Inte av gärningar för att ingen ska berömma sig, till hans verk. Hans verk är vi skapade i Messias Yeshua till goda gärningar, vilka Gud har förutberett för att vi ska vandra i dem. Vi är skapade i Messias Yeshua. Men i Johannes står det att vi har blivit födda av Gud. Vi inte har fötts som köttet och någon mans vilja, utan av Gud. Här står att jag har blivit skapade i Messias. Så att skapas och att födas är synonyma begrepp. Kom därför ihåg, nej, vi behöver inte läsa mer där. Vi kan läsa i Efesierbrevet 2 och 15. Ty i sitt kött gjorde han om intet budens stadgelag, för att han skulle av de två, det vill säga judar och hedningar, i sig skapa en enda ny människa. Och så bereda fri. Vilken är den här nya människan? Det är uppståndelsemänniskan. Uppståndelsemänniskan är skapad. Är man har man fått del av uppståndelsemänniskan, så är man en ny skapelse. Inte en ny födelse. Men det talas också om att man måste födas på nytt. Så det är synonyma begrepp. Bara att det talar om två olika, från två olika synvinklar om samma upplevelse. Kolosserbrevet 3 och 9. Säger, ni ska inte ljuga på varandra. Ni har ju avklätt er den gamla människan med hennes gärningar. Och iklätt er den nya, den som förnyas till sann kunskap. Och så blir en avbild av honom som har skapat henne. Håller ni med om att Yeshua i uppståndelseform är den nya människan? I så fall är den nya människan skapad. Om han är förstfödd bland många bröder. Och det här, det ordet förstfödd, det står inte heller på hebreiska. Född. Det är också grekiska. Det är en översättning av bechor på hebreiska, som inte står född. Det står inte förstfödd. Att vara bechor betyder inte att man är förstfödd, utan det är att man är den första i listan av barn. Men pappan kunde faktiskt sätta någon annan som bechor. Det ser vi både i Noah, och det ser vi i Jakob och Esau. Och det ser vi i Jakob, som då utvalde sina söner. Trots att Ruben var den förstfödde, så fick Josef förstfödselrätten. Så att vi ser att bechor behöver inte vara att man är en förstfödde då. David kallas för bechor, trots att han var den åttonde av Isai. Så bechor har att göra med ställning. Och därför så kallas Yeshua för den förstfödde i skapelsen. Och det är också ett intressant uttryck. Yeshua är inte... Ja, det låter, kan vi gå till det Kolosserbrevet. Kapitel 1. Vers 15. I 1917s översättning står det så här. I honom som är den osynlige gudens avbild. Och förstfödd före allt skapat. Det står inte så i grekiska. Alltså översättarna som hade väldigt svårt med det här då. Det står skapelsens förstfödde. Vi ser vad som står i folkbibeln. Först för före allt skapat står också där. Ska vi titta på Young's Literal Translation. Firstborn of all creation. Hela, eller all skapelses först födde, och då blir det på hebreiskan Bechor. Och då man tänker på Jakob som blev utvald istället för Esau. Esau var den första ju. David blev utvald bland alla sina bröder. Han blev satt över sina bröder. Esau blev så arg för att Isak hade satt honom över honom. Jakob var ju satt över Esau som Bechor, som förstfödd. Och här blev alltså Messias är skapelsens förstfödde. Med andra ord, han är Bechor, han är ledaren för hela skapelsen. Och det har inte med väsen att göra, utan det har med ställning i det här fallet. Position, uppgift, plats, förhållande. Okej, om vi tittar på ordet då förstfödd, och jag ska inte gå in för mycket på det. Så har vi, det ordet förekommer 1, 2, 3, 4 gånger i de messianska skrifterna. Bara 4 gånger. Romarbrevet 8:29. Det står att han är den förstfödde bland många bröder. Och här talades alltså om uppståndelsen. Så när han kallas för förstfödd så är det efter han har stått upp från döden. Och då går det tillbaka till det hebreiska tänkandet, det hebreiska ordet reshit. Reshit som vi då hittar i Omer. Omer reshit ketirchem. Där är alltså förstlingen. Paulus nämner också om det i Korintherbrevet. Han är förstlingen av de avsomnade. Och då är alltså skörden som är den förstfödde utav de många som kommer efteråt. Så där i förhållande till oss som då har fötts på nytt. För nya födelsen i oss är ett resultat av uppståndelsen. Det är den uppståndna människan som har kommit in i oss genom pånyttfödelsen. Vi blev inte födda på nytt för att vara som Yeshua innan han dog. För då skulle vi inte vara odödliga. Vi har fått evigt liv. Vi har fått ett uppståndelseliv på insidan. Så han blir bara bröder för de som upplever uppståndelselivet. Så inte förrän han uppstod från de döda eller upprestes från de döda kunde han bli först född bland många bröder. Det har med uppståndelsemänniskan att göra. Och då har vi fått del av samma. Och då det är ju det här stora som vi får uppleva då, att den första delen av skörden visar hur resten av skörden också kommer att bli. Förstfrukten av skörden, det är ju det beviset på att så blir skörden det här året. Underbart. Så på samma sätt som han uppstod så kommer vi att få samma kropp, samma härlighet som han har i sin uppståndna form. Kolosserbrevet 1:15 var vi ju tittade på förut. I honom som är osynlig, den osynliga gudens avbild och först, först född överallt skapat. Före allt skapat. Eller först född. Skapelsens först födde. Och då kan man ju tolka det på två sätt. Antingen så är han. Så fanns han innan skapelsen då. Och var satt som skapelsens herre redan innan skapelsen. Och det kan man ju. Den tolkningen är ju nära. När man ser att han, Gud skapade allt genom honom. Elohim skapade allting genom det som man kan kalla för Messias då. Men man kan också tänka sig att efter uppståndelsen så blev han satt att vara skapelsens
ledare, herre. Så den här texten är lite svår att förstå vad Paulus egentligen menar här. Enligt jag, men jag förstår.
Vers 18 är bra.
Och han är huvudet för kroppen, vers 18. Det är församlingen, han som är begynnelsen. Han som är begynnelsen. Här är ordet begynnelsen, reshit. Om vi tittar på ordet begynnelsen så kopplar det till ordet reshit. Samma som i första Mosebok 1 och 1. Bereshit bara Elohim. Genom reshit skapade Elohim himlen och jorden. Genom begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Den förstfödde ifrån de döda. Här har vi också ordet förstfödd i förhållande till de döda. Då, för det har med uppståndelsen att göra. Men kom ihåg nu då att ordet födde finns inte i hebreiska. Nu kanske Paulus skrev på grekiska här till kolosserna. Men tanken bakom är ju behar. Att han är den. För annars skulle ju tanken är ju att det föds någonting från döden här. Det kommer upp som ett säden sås ju ner i jorden och det som kommer upp är någonting nytt. Och då blir det den först födde då behar eller reshit ifrån de döda. Så skulle han i allt vara den främste. Ty det behagade Gud att låta all fullhet ta sin boning honom och att genom honom försona allt med sig. Sedan han genom blodet på hans kors hade berett frid. Ja, honom skulle så ske med allt vad på jorden och himlen är. Underbara ord som talar om den ställning som Messias har i förhållande till skapelsen. Uppenbarelseboken 1 och 5. Det är den sista texten som talar om honom som förstfödde. Från Yeshua Messias, det trovärdiga vittnet, den förstfödde bland de döda. Antingen reshit eller behar. Jag skulle nog vilja säga att det är reshit med hebreiska. Alltså första slaget av som har uppstått. För många har ju blivit uppväckta från döden. Jag menar, vi har ju exempel på profeter som var med och väckte upp människor. Men de dog ju igen. Så den här typen av uppståndelse är en uppståndelse till evigt liv, till oförstörbart liv som läser om i Hebreerbrevet 7:16. Som det talar om. Och då är han är reshit, han är alltså. Han är förstling i det fallet att han är begynnelsen till någonting. En annan människa. Så om vi tittar på olika människotyper för att avrunda här till slut. Så har vi Adam innan han syndade. Då hade han ju en otroligt hög ställning. Andlig ställning. Han hade möjlighet att synda. Han hade möjlighet att välja olydnaden och äta av frukten som var förbjuden. Men innan han syndade så hade han ju ingen synd. Logiskt. Fanns ingen synd. Synden kom in i världen genom en människa. Och döden kom in i världen genom en människa. Då har vi Adam efter syndafallet. Som är en väldigt reducerad människa. Som har väldigt svårt för att kommunicera med den levande guden. Jämfört med hur Adam var innan. Han blir alltså väldigt skadad. Midrashen säger att han var en jätte på flera hundra meter. Och så blev han bara 2 meter efter han hade syndat. Det var liksom ett sätt att förklara syndafallet. Och sen har vi då den enda sonen då, Guds enda son. Som är unik i sitt slag. Och då kommer Yeshua här. Och därför som jag förstår det så var han tvungen att bli till på ett liknande sätt som Adam innan syndafallet. Han blev tagen från jorden. Det behövdes ingen säd, det behövdes ingen säd från Josef. Utan det hände, Gud tog från jorden. Och i Miriams mage som var jord, för våra kroppar är ju jord. Så gjorde han en ny människa. Men den var tagen från den gamla människan. För något måste ha tagits ifrån henne. För han måste vara ättling till Adam. Därför kallar han sig själv för Ben Adam. Som betyder son till Adam. Människosonen har man översatt det till. Ben Adam. Son till Adam. Yeshua var son till Adam. Han var en del av oss. Han var inte liksom en gudavarelse som plötsligt kom in där och inte hade någonting del av den här världen. Utan det togs från Miriam.
någonting, om det var gener eller ett ägg eller vad, det vet inte jag. Men den eviga jord är alltså en ny människa i henne som togs ut ifrån den gamla. Och då blev han unik i sitt slag. Därför står det att han var gjord till syndigt köts likhet. Eller syndigt köts gestalt. Romarbrevet 8. Alltså hade han inte syndigt kött. Utan han hade syndigt köts likhet. Så därför var det en skillnad mellan Yeshua och resten av mänskligheten. Därför kallas han för Guds ende så. För han var unik. Yachid, som betyder unik. Eller ende. Och då var alltså Yeshua Guds son från det att han föddes till det att han dog, som var Guds ende son. När han uppstod så var han Guds, så blev han förstfödd bland många bröder. För uppståndelsemänniskan är en ny ras. Paulus talar om den sista Adam och den andra människan i första Korintierbrevet 15. Så då skapades en ny människa vid uppståndelsen. En ny människotyp. En odödlig människa som inte har yetzerara, som inte har längtan eller böjelse för det onda. Det blev jag med i uppståndelsen. En rabbin som undervisar om det här i Israel, han sa, varför behöver vi dö? Det är någonting bra, sa. Döden är bra. Varför är döden bra? Jo, därför då blir man av med synden. Man blir av med yetzerara. Och i uppståndelsen så finns ingen yetzerara. Det finns ingen böjelse för onda. Längtan efter onda. Ond drift kan man kalla det. Så då har vi tre. Vi har en, två, tre, fyra typer av människor i den här världen. Adam innan han syndade. Och Yeshua som var väldigt lik Adam. Men han var inte exakt. För han hade inte samma kropp som Adam. Men han hade samma själ som Adam. Så Yeshua stod nu inför trädet. Precis som Adam stod inför trädet. Och så valde han rätt. Han valde lydnad istället för att Adam då valde olydnad inför trädet. Sen har vi då Adam som föll. Och så har vi den uppståndne människan. Det finns fyra olika människotyper då. Nu har vi inte kvar Adam innan syndafallet. Och vi har inte kvar Yeshua innan han dog. Så egentligen har vi bara två typer av människor kvar. Men det har funnits fyra olika typer av människor i den här världshistorien då. Adam innan syndafallet. Yeshua innan han dog. Adam efter syndafallet som är våran upplevelse. Och uppståndelsemänniskan som också är våran upplevelse. När vi har tagit emot Yeshua. Och tagit emot hans offer för våra synder. Och blir födda på nytt, så har vi också fått del av den nya människan. Därför så är vi dubbla. Vi har det gamla och det nya i oss samtidigt. Vi kan väl nämna lite snabbt här också då. I Apostlagärningarna 13 och 32. Där säger Gud till Yeshua. Du är min son, jag har idag fött dig. Vilket då visar att Guds son föddes också från döden. Alltså när han uppstod 1332. Och vi förkunnar för er det glada budskapet att det löfte som gavs åt våra fäder har Gud låtit gå i fullbordan för oss, deras barn, därigenom att han har låtit Yeshua uppstå. Så som också är skrivet i den andra salmen, du är min son, jag har idag fött dig. Genom uppståndelsen blev också Yeshua proklamerad som Guds son då. Så Gud är, Yeshua är Guds son i... Först var han Guds son som en syndfri människa som Adam innan syndafallet. Och sen är han Guds son genom uppståndelsen. Om jag förstår de här texterna rätt. Och därför är vi också Guds söner genom pånyttfödelsen. Så därför är han en förstfödd bland många bröder. Men ordet Guds enfödde son, en enda son, det ser jag bara som från det att han föddes till dess att han dog. Okej, låt oss säga att han är Guds enfödde son fortfarande. Han är unik i sitt slag, för han är liksom förelöparen, han är liksom huvudet. Han är, så på så sätt, vi kommer ju inte upp till hans nivå. inte ens i uppståndelsekroppen, uppståndelsemänniskan är exakt som han, för han har, han liksom, han är i huvudet och vi är resten. Men i essens, i väsen, så är vi samma som hans uppståndelseliv. Trots att han har det på ett mycket högre nivå, men vi är ändå samma.